dags för ett nytt avsnitt av Att resa podden. Podden om att uppleva världen. Med mig Lisa Fahlåker från bloggen letsgoexplore.se och Annika Myhre från resfredag.se. Och det här avsnittet sitter vi lite för ovanlighetens skull måste jag nog säga tillsammans. För vi sitter här på ett hotellrum på Clarion Collection Hotel Tapetfabriken som är en del av Strawberry. Som ligger i Sickla i Nacka, Stockholm.
Och det är verkligen dina hemmatrakter Lisa. Du bor ju bara, ja men hur lång tid tar det att gå härifrån?
Ja men gå tar nog 25 minuter kanske. Men bil mindre än 10. Så att, ja, det är mina hemmatrakter. Det är ett så mysigt hotell och det är väldigt, väldigt härliga omgivningar här tycker jag. Så att jag tycker att det känns kanon att vi är här och spelar in tillsammans.
Mm. Och jag har också bott i Krokarna. Jag bodde här för 15 år sedan, bodde jag i Sickla. Så det är också mina hemmatrakter får man väl ändå säga. Det jag gillar med Clarion Collection, det är helheten att vi kan vara här om vi vill och käka nästan hela dagen, Lisa. Det är frukost, de erbjuder lunch och i priset ingår också kvällsmat. Så vi kom precis upp från att ha ätit fiskgryta och massa salladsbuffé och perfekt.
Det var så gott och jag kom ju lite före dig också så att då lobbyjobbade och fick fika också för det har man tidigare på eftermiddagen.
Men du, det här avsnittet det är vårat 113:e i ordningen och vi får in med jämna mellanrum frågor från er och vi skriver ner allihopa och samlar upp i ett dokument och vi kände att det är dags nu Lisa att samla upp en batch av frågorna som vi har fått från er. Så det här blir helt enkelt ett frågeavsnitt med olika teman.
Precis, vi har kategoriserat in de här frågorna som vi har fått. Vi får inte med riktigt alla frågor men vi försöker få med ganska mycket kring olika destinationer och delar i världen och lite aktuella ämnen så att vi har lite Europa, vi har lite Sverige, vi har lite längre bort, vi har lite världen och drömresor och andra aktuella ämnen. Så ja, nu kör vi. Frågor.
Vi börjar med Europa. Då har vi fått en fråga som är övervintra i Europa. Vilka oupptäckta pärlor finns det till exempel i Frankrike och Italien? Och jag tänker att jag haffar Italien då Lisa. Där har jag nämligen en som jag gärna tipsar vidare om. För när man åker till Italien och vill ut till öarna så är det en av öarna som vi pratar om mycket här i Sverige och det är Capri. Både du och jag har varit där och vi var där tillsammans. Mm. Men när jag var där några år senare så fick jag talas om en ö som heter Procida. Och det var tips som jag fick via min egen blogg. Då är det de här öarna ligger utanför Neapel. Då har vi Capri som det pratas väldigt mycket om. Och Ischia och Procida då. Capri hade vi besökt och när vi googlade då på båda de här Ischia och Procida så fastnade jag och min syra verkligen för den senare då Procida. Det är den minsta och minst exploaterade ön av den här trion. Vi åkte dit på en heldagsutflykt med färja från Neapel. Snabbfärja på typ 30-40 minuter. Och vi hade den bästa dagen på hela resan och då hade vi ändå varit runt i, vi var i Rom, tog tåget till Neapel och sen vidare ut till den här ön. Det var lågsäsong, en otroligt vacker ö med pastellfärgade byggnader, väldigt promenadvänligt, trevligt folk. De kunde inte engelska de vi träffade på och vi kunde inte italienska men vi förstod varandra då, men vi kunde liksom ta oss runt. Så om du har funderingar på Capri, skippa det och åk direkt till Procida.
Som ligger supernära Capri alltså.
Ja, det ligger nära.
Ja. Ja, men bra tips. Sen undrar jag om frågan egentligen med övervintra är att man ska på riktigt övervintra.
Det är ju en jättebra fråga. Ja. Men nu gjorde jag min egen tolkning av den här lilla
ja,
frågan.
Ja, vi går in på det här med oupptäckta pärlor istället. Sen inkluderade ju frågan också Frankrike. Jag måste erkänna att jag är inte jättebra på Frankrike egentligen. Men har varit där några gånger förstås. Och vad jag bara vill lyfta är ju att hela Atlantkusten i Frankrike är ju en klar upcomer. Det jag är helt säker på att vi kommer få höra så mycket mer om Atlantkusten generellt faktiskt. En ö som jag själv är nyfiken på och har tipsat om till vänner som genom det åker dit i sommar är Île de Ré. Så Île är ju ö då. Det är Île de Ré. Som är en liten ö på västkusten. Den kantas av jättevackra långa stränder. Det är otroligt mycket restauranger på den här ön. Många fina små byar. Det är mycket ostronodlingar. Och ön som sådan är Frankrikes fjärde största ö, och det kommer absolut mycket turister dit. Det är mycket turister på somrarna, men lite oupptäckt pärla skulle jag vilja säga för oss svenskar i alla fall. Jag har inte hört många som har varit där. Man kommer dit genom att åka bil över en bro, så det är enkelt att ta sig dit vad gäller det. Det finns en stad där också, Saint-Martin, som dessutom är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Så jag tror generellt att Atlantkusten i Frankrike är dit man ska vända sig om man vill ha lite mer oupptäckt, säger jag själv som har klassiska rivieran inplanerad i sommar. Men det tar vi då. Och sen en annan snackis i Frankrike som vi svenskar har uppskattat i många år är ju Biarritz, som man åker till och surfar. Det finns flera andra alternativ om man vill ha någonting i samma stil som är lite lugnare. Mycket surf, mycket skön känsla, liksom beach vibes. Det här är verkligen ställen som man hittar mycket om man söker, eller som man kommer in på mycket surf communities om man söker, för det är där som man pratar om de här ställena. Och då är det som inte, alltså nu, ursäkta, jag kommer inte kunna uttala det här.
Pardon my French, som man säger.
Ja, exakt så. Det stavas då, om jag får säga på talspråk då, Hosegård och Capreton. Jag kan tänka mig att det är typ Hosegård och Capreton. Men det är två andra alternativa byar eller städer som är mindre än Biarritz, som är lugnare, som har mycket besökare, men är ja, lugnare än Biarritz och ett bra alternativ för den som vill ha de här fantastiska stränderna, lite vilt, mycket surf.
Alltså det är vår tolkning då på små oupptäckta pärlor. Inte kanske för att övervintra i, men som ni kan spana in om ni är Italien och Frankrike. Nästa fråga som vi har fått handlar om Kreta. Jag siktar mot Kreta i sommar. Har ni några tips? Och jag kan säga att jag är inte så high på Kreta. Jag har varit där en gång på en renodlad charter tillsammans med min lilla syster. Så jag är inte rätt person att fråga. Jag överlämnar den frågan till dig med en brasklapp. Från att vi faktiskt har ett planerat avsnitt om Grekland ganska snart. Så då kommer ni få höra massa om Grekland. Så vi håller det ganska kort här.
Exakt. Jag tror dock inte att fokus då kommer vara på en sån klassiker som Kreta, utan många fler mindre öar. Men Kreta är ju en otroligt älskad ö. Och som du säger så absolut jättemånga åker dit och åker till de här klassiska charterställena. Men Kreta har så mycket mer. Alltså vilken ö det är. Den är ju helt fantastisk. Den är stor. Det finns jättemycket att se. Så att jag vet inte om det går att ens börja. Men jag tänker ge några tips i alla fall från mig då. En strandby på Kreta som är värd att kolla in är Paliochora, som ligger på södra delen av ön. Så att om man flyger in till Chania så är det i princip rakt över ön söderut. Chania ligger på nordkusten av Kreta. Rakt ner söderöver, och man ska ju då över de här fantastiska kullarna, bergen, slingriga vägar som är väldigt karaktäristiska för Kreta. Det är ju ingen platt ö det direkt. Det tar inte särskilt lång tid, och så kommer man då till det här Paliochora som är superfint. Väldigt, väldigt gulligt, väldigt oexploaterat. Det finns knappt hotell med pool där, utan det är mycket så här att greker själva har lägenheter där. Jag var där för några år sedan och blev helt begeistrad. Otroligt fint. Paliochora, lägg det på minnet. Jag har också skrivit en del om det i bloggen, så det kan man hitta. På den norra delen av Kreta så är det ju mer blåsigt och kan vara en del stora vågor. Så det är något som jag tycker att ändå ligger lite Kreta i fatet just norrkusten om man har otur. Det kan vara dagar med röd flagg och sådär. Men en annan by i alla fall på norra Kreta är Georgiopoli, som är jättefint. En riktigt klassisk grekisk by med vita byggnader och turkost vatten. Det kan man kolla in. Jag vill också slå ett slag för bergsbyar. Det finns väldigt många fina, charmiga bergsbyar på Kreta. Så man behöver liksom inte bo vid stränderna som givetvis blir mer turistspäckade. Utan kolla till de här byarna uppe i bergen. Och även där finns mycket lägenheter och Airbnbs att hitta. Och små hotell med bara ett fåtal hotellrum som ligger med den utsikten. Helt klart ett tips. I närheten av Georgiopoli finns en sjö som heter Lake Kournas. Stavas Kournas. Och den här sjön, en insjö, är som en lagun. När den dyker upp, det är liksom som en turkost, väldigt rund med klippor runt om, så att det ser helt klart ut som en häftig vulkansjö i princip. Och där kan man köra lite trampbåt och så, men det är väldigt, väldigt charmigt. Och man kommer en dag när det inte är allt för mycket folk. Det går bland annat ett litet turisttåg dit, så man kan åka en sån här litet gulligt tåg, och annars så såklart taxi eller egen bil. Väldigt fint, kolla in det. Väldigt, väldigt fantastiskt med det knallturkosa vattnet som är i den sjön. Knallturkost är ju också vattnet vid Kretas mest kända strand som heter Elafonissi. Och där är en rosa strand, det är verkligen så här små snäckor som är rosa färgade som gör att hela stranden upplevs rosa. Men det är faktiskt en turistfälla skulle jag säga. Säkert jättevacker om det inte är mycket folk, men vill man ha en lite mer öde eller luftig strand så är det inte den man ska välja. Så jag säger nja. En av mina absolut största naturupplevelser är att vandra Samaria-ravinen på Kreta. Det är en lång led, ungefär 16 kilometer tror jag. Man åker upp till en start en bit upp i bergen som ligger ganska högt, och så vandrar man neråt mot vattenytan genom en ravin. Så det är klippväggar som störtar bredvid de här vandringslederna, eller vandringsleden som man går, som följer den lilla flodfåran. Otroligt mäktig upplevelse, super 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 vackert. Också mycket turister, det är det på Kreta i högsäsong. Man får se till att komma till starten tidigt på morgonen för att kunna gå i lite lugnare och att inte stöta på så mycket människor. Jag tycker det var en stor upplevelse.
Men du var inte där din man typ sprang?
Ja, ja men det gör vi alltid. Det är så här, okej, de säger att den här vandringen ska ta 5 timmar. Tror att vi klarar det på 3 timmar? Och sen är det bara att köra. Ja. Så vi joggade och gick den. Det var ingen vandring vi gjorde, utan vi tror att vi satte rekord. Fast det gjorde vi absolut inte. Men det är evigt jagande.
Ja, nej, men det har verkligen lagt sig på mitt minne. Bara den här vandringsleden som Lisa och Henke sprang.
Ja, ja, det gjorde vi. Vi var jättetrötta när vi kom fram. Kommer man fram till en liten by som är super, super skärmig, så får man, om man har sprungit halva då eller typ hela, så gott det går, det är väldigt mycket liksom, svåra stenar och så. Men då får man vänta väldigt länge på båten när man kommer fram, kan jag ju ge information om. Men det finns härliga små tavernor och slänga sig i en hängmatta ner på stranden och ta något gott att dricka och ligga och vänta på den där båten.
Och den här har du bloggat om.
Det har jag också gjort, ja, en hel
jättebra,
guide.
Om man vill läsa mer.
Mäktig, mäktig upplevelse. Ja. Vi lämnar Kreta med det, och vi hade också någon fråga om Santorini och så, men vi spar dem till våran gäst som kommer här snart.
Mm, det gör vi. Sen hoppar vi på nästa fråga som är en väldigt allmänt hållen fråga, som är då tips om roadtrip i Europa. Den kommer vi också hålla lite på för Lisa. Nu går vi lite händelserna i förväg, men vår stora resa i sommar, jag och min familj, är att vi ska åka ut på en roadtrip i Europa.
Det har du inte ens berättat för mig.
Nej, det tror jag inte att jag har, för att det här är nog, den är satt nu. Så vi åker precis när sommarlovet börjar och kommer borta i 2+ veckor ungefär. Det är min man som är planeringsansvarig, det är därför du har hört någonting om det här. Han håller på att lägga upp hela rutten själv, för det här är hans 50-årsresa.
Ja, ah, okej. Okay. Det var det som blir utav den 50-årsresan. Men vet du några stopp? Och kommer ni åka hela vägen från Nynäshamn?
Vi kommer åka hela vägen. Och vi har en slutdestination som bestämdes igår. Och det är nog Barcelona blir det. Grejen är att han, Tobias då, min man, han är väldigt angelägen om att alla i familjen ska få uppleva någonting som de har drömt om. Så att han har spanat på allas drömmar just nu och satt ihop en rutt ut efter det. Och då är det så här, vår 13-åriga dotter drömmer om att få shoppa i Paris. Vår andra lilla dotter som är 9, hon älskar Disneyland fortfarande.
Misstänkte det.
Ja, Sebastian, vår 15-åring, han är väldigt inne på Formel 1. Och det kommer bli, det är därför vi måste till Barcelona, för att det är någonting i de krokarna just då när vi ska dit. Jag har uttryckt en önskan om häftiga, alltså jag vill till Alperna. Och det vill han också. Så att vi har en jättespännande resa framför oss, och det här kommer bli ett helt avsnitt framöver. Jag kan bara droppa den planen för sommaren.
Ja, men vad kul. Ser vi fram emot hela det avsnittet där du får berätta om roadtrippen som går av stapeln i sommar?
Så mitt grundtips är väl att åka i ett gäng, så se till att alla får göra något kul och håll humöret uppe även om ni verkligen inte vill gå på Disneyland. Så det kommer säkert något som passar er också framöver.
Vilket är ditt stopp då?
Ja, men det är, alltså jag vill antingen till södra Tyskland, Österrike, Schweiz, några slags alper. Det, det räcker för
det
mig.
Det är det som är ditt liksom. Och Tobias då?
Nej, men han har samma.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Då blir det enkelt. Då kommer ni få någonting för alla. Låter grymt. Om vi vänder oss till Sverige då, så ett uttryck som vi har fångat upp på slutet, både du och jag har skickat till varandra, det är ju coolcation, som då syftar till att åka till någon svalare destination, att man söker någonting som är inte fullt lika varmt. Och givetvis är det en konsekvens också av klimatförändringarna och att det på vissa ställen är hur varmt som helst och kanske inte riktigt går att vara på somrarna eller så. Det nämnde vi och pratade om i trendavsnittet, att det här kommer vi snart snacka om, vi kommer höra om det, att resa efter ställen som är lite svalare. Men då hade inte jag i alla fall, inte du heller tror jag Annika, fångat upp något uttryck om det.
Nej, nu finns det. Coolcation.
Men om vi pratar i Sverige då, så fick vi en fråga som är så här, svenska fjäll på sommaren, vad finns att göra, vart ska man vända sig, har ni några pärlor och rekommendationer?
Just svenska fjäll på sommaren är inte heller min starka punkt. Det jag kan säga är att när vi har gjort det, vi var ju faktiskt och firade midsommar i Åre för några år sedan, bodde i lägenhet, fantastiskt, tack just för det. Men vi hade ju sett framför oss en sån här riktig klassisk svensk midsommar med dans runt midsommarstången och fina klänningar hade tjejerna med sig och så här. Det var så kallt, Lisa. Vi hade vår underställ på oss. Det ösregnade. Jag tror att det var, om det ens var 8 grader. Jag vet inte. Det var liksom precis som i Sverige. Kan det bli hur som helst med vädret. Men det finns ju härligt, och det bombade ju under pandemin. Alla skulle upp till våra svenska fjäll under sommartid. Det var ju liksom fullbelagt.
Ja, men verkligen. Jag känner att din upplevelse, den är viktig och bra för våra lyssnare att ha, för att ta med underställ och regnjackor och så är det absolut. Men det kan också likväl vara precis hur varmt och härligt som helst. Alltså, jag tycker att fjällen på sommaren är, alltså, det är nog nästan min favoritårstid i fjällen, förutom en riktigt krispig höstdag, då tycker jag nog att hösten är bättre. Och då kan jag ändå tänka att jag åker, alltså, kanske 35 skiddagar varje vinter, så jag älskar ju uppenbarligen att åka skidor, men jag tycker sommaren är överlägsen. Och man ska ju då vara medveten om att det faktiskt har gått ner igen från de här pikarna som vi pratar om med, du nämnde pandemin Annika, och det var väl då som det absolut var en super topp och många som höll sig kvar i Sverige, och det hade ju börjat redan några år tidigare med outdoor-trenden som sådan. Men det har gått ner väldigt mycket, och jag som hyr ut lägenhet kan också verkligen se det på statistik och så, och har fångat upp det väldigt mycket och känslan också att det är mindre folk generellt. Och det här innebär att det går att hitta ganska prisvärda boenden, framförallt kanske lägenheter och så som privatpersoner hyr ut via förmedlingar, Skistar, Ago mitt i Åre, via Airbnb etc. Priserna är ju ner mot halva priset jämfört med högsäsong och vinter, så att det är en fortfarande ganska prisvärd semester skulle jag säga som man kan göra. Det finns ju hur mycket som helst att göra i fjällen sommartid, alltså wow, det är bara att ta för sig. Är man mer aktiv, det finns ju höghöjdsbanor, det är zipline, det är mountainbike, både cykla stig på fjället eller cykla downhill, testa hyrgrejer. Alltså det finns en uppsjö av aktiviteter, vandra förstås, åka ut med supboard eller paddla kajak. Alltså våran fjällvärld är så underbar. Och även om man inte är särskilt aktiv så kan man ju bara ta en lift upp på en topp och sitta och insupa atmosfären och miljön. Det är så vackert. Mina tips heter förstås Sälen, Dalarna, hemma landskapet för mig. Det är ju ganska långt söderut, man behöver inte åka allt för långt. Dalarna är ju trots allt inte så långt norrut i vårt land. Men man kommer snabbt ut på Karlfjället där, så det är liksom enkel bang for the buck. Och fina centrum där det händer väldigt mycket nu, till exempel Lindvallen som har ett stort liksom aktivitetscenter, en fin lodge som är öppen året om, ett bra äventyrsbad, så att det finns ju liksom saker att göra även om vädret är lite utmanande. Så Sälenfjällen, hur mycket aktiviteter som helst. Jämtland är ju en klassiker förstås. Sen vill jag nämna Härjedalen som med bland annat Funäsdalen, Tännäs och så, som har otroliga leder för mountainbike och vandring och löpning. Och det här är ju verkligen en destination som har satsat väldigt, väldigt mycket på sin sommarsäsong. Så titta mot Härjedalen. I norr har vi förstås våra största nationalparker med grym vandring och vackra vyer. Och Kebnekaise, om man drömmer om det, som jag gör.
Som man gör.
Alla.
Och jag kände att jag blev så negativ där när jag skulle prata om en kall midsommar. Men jag har ju haft två verkligen pikar i fjällen, måste jag tillägga då, så att det inte blir, för väga upp stämningen lite. Men vandra Kungsleden gjorde jag för många år sedan. Och det var ju en av mina finaste semesterupplevelser i Sverige. Mm. Absolut. 10 dagar på fjället. Mm. Höga kusten vill jag lägga till som härlig sommardestination i våra svenska fjäll. Men det här är också så här, jag vet att det har varit hemska rubriker om köbildningen in till Skuleskogen och sådär. Man kan ju verkligen välja när man åker till fjällen under sommaren också. Du behöver ju kanske inte åka när alla andra har semester. Åk i början på säsongen eller slutet.
Ja, men precis. Eller kolla på de mindre pärlorna. För vad vi nämner nu också är ju klassiska, ganska stora destinationer. Mm. Det är så många ställen som satsar väldigt mycket på sitt sommarutbud. Som går bortom de här absolut mest kända ställena.
Ja, jo, men så är det. Ja, vi ska spinna vidare lite på Sverige. För nu har vi fått en fråga om unika boenden i Sverige. Vilka lockar er? Och unika boenden, det här har vi ju pratat en hel del om. Och först och främst det här begreppet, Lisa. Håller det redan på att bli uttjatat? Håller på att gå inflation i begreppet unika boenden? Ska vi fortsätta säga det? Eller ska vi säga så här, boenden med karaktär? Häftiga boenden, speciella boenden med lilla extra. Vad känner du när du har begreppet?
Nej, men det har väl kanske blivit lite uttjatat, men jag kände ändå att det var ganska nytt. Jag passade på här att googla Annika unika boenden och då fick jag Siri föreslagen webbplats Resfredag. Unika boenden, 23 tips på annorlunda hotell i Sverige. Så att jag hamnar hos dig.
Det är bra det. Nej, men min egen lista, Lisa, på unika boenden eller då speciella boenden som jag längtar till efter nu, den är jättelång. Jag har hur många som helst som jag drömmer om. Och just exakt nu så är jag helt inne på olika fyrar och lotstorn. Jag har bara snöat in på det. Jag gillar ju skärgården och jag är så nöjd med mina senaste upplevelser som jag har haft just på såna här fyrboenden eller lotstorn. Då har jag varit till exempel på Väderöarna i Bohuslän. Man åker från Hamburg Sund ut till en karg ö där det finns ett värdshus och ett lotstorn. Det är så häftigt. Det är klippigt och det är kargt och det är öde och det är underbart tycker jag. I somras så var vi på Nashholmen på Gotland där de har en fyr som heter Närfyr. Det är en STF-ansluten anläggning som drivs av ett par. Och Lisa, det var underbart. Vi bodde i de gamla i fyrvaktarbostaden då. Ja, det kan jag verkligen tipsa om. Kolla upp det. Och den senaste var nu bara för ett tag sedan, ett par månader sedan. Då var jag på Landsort som ligger utanför Nynäshamn, så precis där jag bor. Tog lokalbussen, hoppade på båten till Landsort, Öja och bodde i den gamla lotsutkiken med utsikt över havet. Och det var så bra. Det var så häftigt. Så att det som står på min lista, det är så här en massa olika fyrboenden i Sverige. Det finns hur många som helst som jag vill beta av. Annars, de har verkligen lyckats med marknadsföring. Dalsland och deras glashus, det måste jag säga. Det har fastnat på min näthinna.
Ja, men glashusen, det känns ju faktiskt jättehäftigt. Det lockas jag också utav. Ja, nej, men vi nöjer oss med det. Men visst har det varit en snackis ett tag med de unika boendena i Sverige. Jag hoppas att det kommer fler faktiskt. Det finns ju mycket häftiga naturupplevelser att få genom de här boendena. Okej. Världen och drömresor. Vi fick ju frågan som du älskade, Annika. Jag vill höra vad ni drömmer om just nu. Riktiga drömresor.
Alltså du, Lisa, du skrattade när du såg min lista. Jag tänkte att det här, vi kanske inte har så mycket tid. För när jag började skriva då kunde jag inte sluta. Så jag får nog bara ta några stycken av de här.
Det vill säga alla ställen som du vill åka till och det är typ hur många som
helst. Ja, men det är så många. Jag vet inte hur jag ska hinna det här i mitt liv.
Nej, nu får du välja faktiskt några. Det är ju nästan så här, drömresa ska ju vara typ en eller två eller tre som sjukt gärna vill åka till. Du får absolut inte mer än fem.
Okej. Okay. Ja, men då tar jag och börjar med Azorerna. För det är en drömresa. Azorerna utanför Portugal, dit du och jag nästan var på väg. Kollat upp biljett och allting. Men den ligger kvar, den ska jag inte prata mycket om. För men den finns där, Azorerna. Mm. Norge, upp till Lofoten. Jag vet att det är många som, ja, men det har varit superhypat. Men jag struntar i det, för jag vill dit. Det är en riktig drömresa. Om vi ska ta lite längre ut så vill jag upptäcka mer. Alltså jag vill till Kanada, Lisa. Det är en drömresa också. Och jag vill se mycket av Kanada. Jag vill vara där lång tid och resa runt. Det är ett enormt stort land. Vissa säger att det är liksom för likt Sverige, så de är inte intresserade av att åka dit. Men det, ja, det är något. Det är kanske just därför som det lockar mig. Sverige deluxe typ. Och sen så vet jag att man inte ens får säga att man vill åka till Afrika. Man kan inte säga som en hel kontinent. Men det är flera länder där som lockar mig jättemycket just nu. Och det är Namibia, Botswana och Tanzania med Zanzibar, efter att ha lyssnat på dig. Okej, får jag säga Japan med? Ja, jag gör det. Jag gör det lite snabbt. Japan också. Okej, tack så mycket för mig.
Om du pratar riktigt snabbt får du plats med en extra. Ja, men Japan också. Men något särskilt ställe i Japan eller bara allmänt?
Allmänt. Jag vill säga allt. Tack.
Har du varit i Japan?
Jag har varit där på typ 12 timmars layover på väg till Australien, och jag ångrar fortfarande att jag inte vågade åka in till Tokyo. Jag hade hunnit det, men jag vågade inte, jag var för ung. Så nej, jag tror inte att jag har varit i Japan. Nej. Och du då, Lisa, du får lika många som mig och välja på.
Ja, okej. Min absoluta drömresa är Bhutan. Jag tror att jag har pratat om det innan nu när jag själv säger det. Men det är något så drömmigt över Bhutan. Ett kungadöme, alltså ett litet kungadöme. Det ligger inklämt mellan Indien och Kina i Himalaya. Och det var under hundratals år bara så här isolerat från de världen. Och det är fortfarande så att det är väldigt, väldigt få turister som får komma dit. Det sägs också vara världens lyckligaste land. De har en specifik, vad ska man säga, inställning där. Hela traditionen och kulturen är bara så, ja men vad är det för drömmigt alltså? Och så, så vackert. Det är en drömresa, för den är så här ouppnåelig. Jag har en klassiker också som är Maldiverna. Har inte varit på Maldiverna, har flera gånger suttit med fönstret öppet på mina internetbrowsers och tittat, jämfört och så. Men aldrig samtidigt prioriterat det. Så någonstans har jag ju inte förverkligat det.
Nej.
Vilket jag skulle kunna. Men det är också lite timing i det där med barnen. Jag har insett att det är så otroligt dyrt när man har tre lite större barn som ska få plats i sängar och behöver egna rum och sådär. Så att jag har lite känt att jag har svårt att motivera det. Plus att jag tror att de skulle liksom klättra på väggarna. Själv kan jag säga, ja, nu tränar jag en timme, för det måste jag göra när jag ska ligga väldigt stilla. Liksom. Så jag rör på mig och sen är jag nöjd med det och så kommer det vara bra. Men jag vet inte om jag har lust att hantera barns rastlöshet eller annat på ett sånt ställe. Så att jag nu kommer fram till att Maldiverna är en resa som jag vill göra med min man. Och faktiskt inte ha familjen med. Så jag har slagit bort det som en så här familjesemesterdestination. Och de får lyckas åstadkomma det själva när de blir äldre.
Det är så roligt just att du säger Maldiverna. För en av frågorna som vi fick in är en specifik fråga om det. Maldiverna, ja eller nej? Drömmer ni om det?
Jaha, ja. Och vad var ditt svar på den frågan då?
Jajamensan.
Ja, du gör det.
Men faktiskt, jag följer Kristin Kaspersen på Instagram. Hon har precis varit där igen. Hon är där med jämna mellanrum. Hon åker dit och jobbar och har yogaklasser. Och hennes bilder och hennes uppdateringar, alltså det är ju inte så att det händer så mycket. Det är ju bara den där miljön igen som vi pratar om.
Exakt.
Och det är väl ungefär det som jag tänker att jag ska göra. Så här. Och jag ska bara vara där och ta det jättelugnt. Jag vill absolut inte ha med mina barn.
Mm.
Jag vill bara ta det lugnt och yoga och lyssna på vågorna och bo typ på vattenytan.
Ja, barn får sällan bo på sådana här water villas, eller då får man ofta ha bungalows på stranden, vilka också ser fantastiska ut, men ändå. Nej, men som Maldiverna måste jag lägga upp en sån, och den hoppas jag kunna förverkliga om inte allt för lång framtid så, men sen är det också en prioritering då att jag hellre åker med hela familjen nu och då.
Ja, men jag har en liten följdfråga där, förlåt att jag avbryter dig, men det känns ju som att senaste åren så har ni ändå gjort verkligen så här paradisdestinationer, du och din familj, för ni har varit på Seychellerna, Guadeloupe, Zanzibar, som ändå så här, det är lite samma kategori.
Mm.
Känner du ändå att du lockas av det, och varför Varför är det din drömresa om du redan har haft sådana?
Nej, men jag vet. Det ligger nog bara kvar på en sån här måste verkligen göra det någon gång eller vill verkligen göra det någon gång. Men har ju aktivt valt till exempel Seychellerna istället. Och jag fastnar alltid om jag är inne på så här reseforum och läser när någon frågar så här, ska man åka till Maldiverna eller Seychellerna? Det är ofta en fråga som kommer upp. Mm. Och då går jag alltid in och läser kommentarer och ser vad folk tycker. Ganska många tycker att Seychellerna faktiskt är mer fantastiskt för att det händer mer där. Man kan cykla runt, man kan göra utflykter och upptäcka saker medan Maldiverna bara, som du säger, är liksom just miljön. Mm. Så jag tror att för mig också är liksom, Seychellerna var så aktivt val och jag kommer förmodligen i slutändan tycka att det är bäst. Mm. Men jag vill uppleva Maldiverna och det här turkosa vattnet och bara kliva rätt i och liksom snorkla med hajar och andra häftiga liksom fiskar och sådär. Så att ja, jag vill verkligen göra det också. Men jag har hela tiden aktivt prioriterat någonting annat, så att det är helt korrekt. Men det måste ju ligga kvar som en sån här, dit ska jag. Mm. Men ja, men alltså den där miljön, det finns så mycket andra saker egentligen som jag tycker är häftigare. Alltså jag tycker att det är så här feta ökenlandskap eller risplatåer eller annat, det är mycket mäktigare vyer egentligen än den här stranden. Men ändå när jag tänker drömresa och vad jag faktiskt drömmer om, så kommer ju alla så här avlägsna, häftiga öar i Stilla havet kommer ju upp till mig. Alltså allt från så här mer exploaterade Hawaii till whatever i franska Polynesien liksom. Ja, de ligger verkligen högt hos mig. Jag tänker mycket på Japan just nu. Jag tänker på Kerala och flodbåtarna där, och jag skulle också kunna pressa in ett antal destinationer här nu, men det fick vi inte göra. Nej. Sa vi precis. Ja, men kul. Det är lite om våra drömresor just nu då. Sen finns det ju som sagt väldigt, väldigt många andra som säkert kommer segla upp till destinationer som jag tar mig till innan. Kort fråga, Annika.
Mm.
Om du bara fick resa till ett resmål eller land för resten av ditt liv, vilket skulle det vara då?
Oj, det här är en väldigt svår fråga. För att min absolut liksom spontana tanke på det är Thailand. Eftersom vi har varit där så mycket och har så många fina minnen och trivs så bra i den miljön, och jag känner när jag åker därifrån att jag vill tillbaka, så jag hinner knappt landa innan jag tänker på att jag vill tillbaka.
Mm.
Men sen är frågan om det verkligen skulle vara så kul att vara där i längden hela tiden, alltid, för att ett annat land som alltid återkommer till mig är ju, eller ett annat land, Storbritannien, fast specifikt Skottland. Det är nog egentligen mitt favoritland, så kanske att jag svarar.
Men då får du alltså bara åka till Coolcation då?
Det är ju det som är problemet. Jag skulle typ, min kropp skulle inte tacka mig för mitt val. Jag skulle få typ reumatism och bo i ett litet kallt stenhus dragit någonstans.
Nu sålde du in Skottland så det är bra också.
Oh,
men
vet,
det är okej, okay. Du väger upp det med att du är nästan på väg att välja det som
jag skulle
som
inte vilja bo i Skottland på heltid, skulle jag inte heller. Jag svarar Thailand, gör jag.
Mm.
Mm. Och vad är ditt svar?
Ja, men först var jag så här, ja men gud, Thailand är så bra och jag älskar det. Så här, men, nej, men jag behöver variation. Så vad jag tänker då är Italien. För då kan jag åka skidor i norr. Även vandra sommartid i häftiga, häftiga berg. Behöver berg. Det finns ju storstäder som är helt grymma, som är superhäftiga, som har precis allt. De moderna, grymma. Det finns ju med stark kultur och historia. Mm, bra. Finns fantastiska stränder. Och det är kustremsa som är stor, som är väldigt varierande. Liksom ett inland som verkligen har sitt. Vackra byar, vandringar, underbar mat. Nej, men jag tänker att Italien kanske som resmål då.
Du säljer in det väldigt bra. Ja. Till skillnad från Skottland. Alltså, det här låter ju... Nej, men du, när jag lyssnar på dig så tänker jag bara nej, jag måste nog svara Italien också. Nej. Drömmer du om att liksom, det som resmål ändå, ett enda resmål var ändå frågan för resten av ditt liv. Men skulle du kunna bo där permanent?
Alltså, inte nu, då hade jag väl valt det i sånt fall. Men det är ju annat med familj och kultur och diverse som satt nej, men bo under en längre period. Ja, men det skulle jag kanske.
Ja.
Ja. Men det är tur att den här frågan faktiskt inte, vi behöver ju inte välja.
Nej, vilken tur.
Ja.
Okej, nästa fråga. Er bästa kombinationsresa i Asien? Och då tänker jag alla typ. Men det är ju såklart inget bra svar. Jag ska svara på resor som jag faktiskt har gjort. Så har jag gjort mina flesta kombinationsresor i kombination med Thailand. Man tänker ändå så här, men Asien är ungefär samma lika, men det är det ju verkligen inte. Det finns ju så otroligt olika karaktär på de olika länderna med historia och kultur och språk och mat och människor, hur de är och vilket mottagande man får. De resorna som gjort starkast intryck på mig i kombination med Thailand, det är Myanmar. Burma, Myanmar. Det var så häftigt och en väldigt stark upplevelse som det har vi pratat om här i podden också, så man kan lyssna specifikt på det avsnittet. Men skulle jag bara vilja åka liksom som en kortare resa från Thailand och ha någon slags weekendkänsla, så skulle jag absolut kombinera det med Singapore. Det är ju en världsstad liksom, ett litet land som är, det finns allt, tyckte väldigt mycket om Singapore. Ligger så långt fram i utveckling och teknik och det händer så mycket kulturellt och så god mat. Och jag var helt uppfylld när jag kom hem därifrån, tycker väldigt mycket om det. Så de två, jag skulle kunna säga många fler, men det är liksom de som gjort starkast intryck på mig. Hur känner du? För du har varit ganska mycket och du har rest till många länder där i Asien.
Ja, men absolut. Och framförallt om man tänker Sydostasien, vilket jag också tolkar in ganska mycket i den här frågan. Men det kanske bara är för att det blir så, ja, vad ska man säga, vant och bekant för mig. Jag vet inte, det är svårt. Man kan ju verkligen se ihop precis som man själv vill. Och jag tänker så mycket på innan barn och när jag gjorde de mesta kombinationsresorna, hur mycket jag bara älskade att kombinera helt eget och bara se ihop hur som helst, och mycket att resa landvägen. Alltså åka tåg, nattåg från en del av ett land till en annan. Alltså från typ södra Vietnam till norra, över till Laos. Genom hela Laos, söderut. Jag åkte från södra Laos till Kambodja och tog liksom gränsen mellan Laos och Kambodja i Kambodja. Det ligger norr om Kambodja då, Laos. Det åkte med en minivan typ, och sen så var det flodbåt någon bit. Ja, men värsta hopplocket, och tog ju otroligt lång tid och var väldigt, väldigt, väldigt obekvämt. Men nu kan jag bara romantisera om det. Jag skulle så gärna göra en sån igen. Så här, Vietnam, Laos, Kambodja, Thailand, historia. Kanske gör den sig bäst i minnet ändå, att det inte skulle vara samma sak nu. Och det kanske bara handlar om hela den här romantiserade gamla nostalgitrippen och tänka på när man hade hur mycket tid i världen som helst och väldigt lite pengar och reste runt på det sättet. Men jag gillar det mycket. Jag gillar liksom länderna som inte har den här kustremsan också, att det handlar liksom mycket om annat än bara strand och hav. Det blir lite förutsägbart. Mm. Ja, men just nu så skulle jag helst vilja bara båthoppa Filippinerna. Det är en sån liten dröm jag har. Men det är svårt med kombinationsresa, men jag vill bara verkligen slå ett slag för att sy ihop själv. Och lite som du pratade om roadtrippen, att vilka ställen vill man få in och hur tar man sig från ett ställe till en annan och bara lägg kartan fritt och måla ut. Eller ännu hellre, börja en hubb, ha lite tid på er och bara jobba er vidare och ta det spontant, för det kan man göra också.
Vad glad jag blir när jag hör dig berätta. Jag blir alldeles så här, jag vill göra det där nu. Då är nästa fråga. Om ni fick spendera ett dygn någonstans i världen, var skulle ni hamna då och vad skulle ni göra? Jag kan säga att när jag läste den här frågan så fick jag ta fram min gamla bucketlist som jag skrivit om 100 resmål i världen som jag vill besöka innan jag dör. Och sen typ en världskarta, och så började jag spåna. Och tyvärr fick jag då inte svara många ställen här. De kan gärna få droppa mig på karnevalen i Rio de Janeiro. Det lär ju vara en upplevelse för livet.
Mm. Jag gick också tillbaka till min bucketlist lite nu när vi pratade om det faktiskt live här. Och oj vad mycket saker jag har skrivit här som jag vill göra. Och vad många av dem som jag faktiskt har gjort sedan jag skrev det här inlägget år 2016.
Det är ju ändå några år sedan.
Ja,
år sedan.
Samaria-ravinen på Kreta stod med. Ja, den hade jag inte gjort då, till exempel. Det står hur mycket som helst. Men jag bara tänker att om någon bara nu säger, ja men nu får jag ett dygn, jag ska bara stoppa ner det någonstans. Jag vet inte om jag känner att jag måste se något nytt. Eller ja, men möjligtvis stoppa ner mig i körsbärsblomningen i, någonstans i Japan. Ja tack. Men annars så bara släpp ner mig mitt i något någonstans. Något myller. Släpp mig på en plaststol i Chinatown i Kuala Lumpur. Med en sån här hotpot framför mig, du vet, så här fondue. Och en massa bara människor av olika ursprung runt om mig. Där kan man få droppa ner mig ett dygn. Det blir bra.
Vi kommer hämta dig sen då.
Ja, hämta mig sen.
Men ändå rolig fråga alltså. För hjälp vad jag spånade iväg där. Nu kommer vi in i en kategori där vi har samlat ihop lite små plock av frågor som inte riktigt kanske passar in på de andra med destinationerna. Men då är en fråga som är väldigt specifikt. Tankar om att resa med tre barn som vi båda har du och jag. Och jag tänker att den här frågan har så mycket olika tankar beroende på vilken ålder man frågar om. Om någon hade ställt den här frågan när de var små hade jag svarat helt annorlunda från vad jag gör idag när de är, ska fylla 16, 14 och 10 i år. För när de var små, då var det så mycket fokus på allt det praktiska. Och man skulle ha reda på mat och sovtid och det var stoppa i mellisar så att de inte skulle bli liksom för hungriga. Det var blöjor, solkräm, massa rädslor för min del att de skulle typ drunkna. Och, alltså det var så här, hålla reda på. Men ändå var det så viktigt för mig, inser jag ju, att komma iväg på de här resorna. Och det gav oss så mycket att det var värt. Jag tänker att det har format oss mycket som familj, de här resorna. Våra liksom tajtaste perioder när vi är som närmast som familj, det är vi på resande fot. Och det var något som skapades redan när de var små och har liksom hängt med. Och det är fortfarande så nu när de är äldre. Det som en mindre liksom rolig aspekt av det som jag verkligen reagerar på mer och mer för varje år, det är att det är så dyrt att resa med tre äldre barn.
Mm.
Vet du, de är små, man har så här, du betalar knappt skatt för bebisen och upp till 2 år kan de sitta i knät på en om man väljer att flyga. Men det är inte bara det, det är liksom inte transportkostnaden utan det tillkommer extra rum. När de är små kan man ha 3 barn i sängen. Nej, men nu måste vi boka 2 rum, hotellrum och kanske 1 av dem familjerum då eftersom barnen är så pass stora med extra säng.
Ja, det behöver vara den extra säng som ofta kostar sig 80 euro per natt eller någonting. Det kan vara helt sjukt dyrt.
Ja, och ja, det är sjukt dyrt. Och ja, de har, nu när de fyller 16 så går de på liksom vuxenpriser eller 15 eller 14, 13 beroende på vad man ska göra, museum och allt det här. Och sen har du maten, Lisa. Alltså de är små, de åt ju typ ingenting. Nu, vår 16-åring, han äter ju liksom mer än vad vi gör.
Ja,
och precis. Precis när man har ätit klart så bara, vad ska vi äta till efterrätt? Vad ska vi äta nästa gång?
Ja. Eller bara titta på menyn och bara, men jag är sugen på entrecote. Ja. Ja, men det är en lunch liksom.
Ja.
Ja. Men generellt så är det bara så underbart att resa med barn.
Ja.
Det är bara så kul. Det är så kul att upptäcka världen med dem. Och sen är det klart att 3 barn är stökigare än 1 eller 2. Och det finns ju de med 4 och 5 också. Och liksom, vi som pratar sport i vår familj pratar mycket om att gå från man-man till zonförsvar. Att du kan inte längre vara, du är inte längre en vuxen per barn utan att man får jobba på ett annat sätt. Och det är klart att det har varit intensivt och utmanande ibland men också otroligt härlig dynamik. Det är res med barnen, vare sig det är 1 eller 2 eller 3 eller fler barn.
Ja, jag skulle göra allt igen. Jag ångrar ingenting som de säger. Okej, Lisa, vi har hoppat över flera frågor här men vi vill avsluta med en. Så sista frågan för dagen handlar om prisnivåer. Och frågan lyder så här. Det är mycket prat om prisnivå just nu. Hur är det egentligen i olika länder? Väldigt relevant fråga. Många svenska destinationer upplever ett flöde in av utländska turister som kommer hit och bor på hotell. De gör olika aktiviteter och konsumerar av den enkla anledningen att det blir väldigt billigt för dem att resa till Sverige eftersom vår krona inte är så vidare stark just nu.
Och inflation hög och annat.
Ja.
Nej, men så är det verkligen. Det bästa tipset för att få en uppfattning om hur prisnivån är i andra länder det är att kolla på Forex semesterindex. De släpper ett sånt varje år. Det som ligger uppe nu för allmänna destinationer eller länder det är från 2023 så att det är inte helt aktuellt. Men då säger man att Sverige ligger på nivå 100 för att kunna göra en jämförelse då. Och om man tittar väldigt långt ner på listan så ligger Indien på 18, alltså absolut super billigt. Thailand 30, och visst är det så. Det tycker jag verkligen att det upplevs som att det i Thailand är en tredjedel av priset. Mexiko 37, förvånade mig lite grann. Jag tänker närheten till USA och lite så att det skulle vara ligga högre. Men 37, Mexiko. Sydafrika 39. Tanzania har vi pratat om 44. Jag jobbar mig uppåt här på några av våra mest omtalade destinationer här. Costa Rica 65. Sen kommer vi till de europeiska stora destinationerna. Grekland 77. Medan Italien och Spanien ligger ganska jämnbördigt med Sverige. Italien 101, Spanien 95. Danmark upplever jag som så dyrt. 112. Det kan inte stämma. Det borde vara 150.
Ja.
Ja. USA däremot ligger på 146 och Island 159.
Alltså jättedyrt. Ja. För oss svenskar.
Exakt, för oss och svenskar. Och sen blir det här också landsgenomsnitt. Alltså åker du till Mexiko är det givetvis olika beroende på om du är en storstad eller landsbygden eller en turistort. Så är det alltid.
Alltså Forex, jag tycker verkligen att det är ett bra tips. Så ha det i åtanke. De har släppt aktuella siffror för 2024, men då för skidorter. Så de har en allmän då semesterindex och så har de en som har specifikt på skidresor. Den blir ju inte jätteaktuell nu för denna säsongen, men inför nästa år så kan ni kolla på den.
Mm, exakt, och då ska man ju hålla sig hellre i Serbien, Polen, Bulgarien, Kosovo och så, snarare än Sverige och Norge. Men det är fortfarande så att Italien och Tyskland till exempel ligger lite snäppet lägre än Sverige, men inte mycket. Men däremot kan vi också nämna till exempel Whistler i Kanada ligger på index 275 och Frankrike 230, Schweiz 216-212. Ja, nog är det skillnad allt och svårt att resa till andra länder och få det väldigt prisvärt.
Ja. Tänker ni mycket på det nu när ni liksom planerar sommaren? Har du det i åtanke?
Ja, men absolut. Det skulle jag faktiskt säga till viss del. Jag tycker, apropå igen med det här med att ha tre barn liksom, som är ganska stora, en familj på fem, att det är otroligt stor skillnad när man checkar ut från en restaurang eller bara går och tar en fika om det drar iväg jättemycket vid varje gång du ska dra ditt kort. Mm. Jag tycker det känns svettigt.
Ja, det är en av anledningarna till att jag har hört flera vänner och bekanta, och så är det väl generellt, som verkligen undviker till exempel att resa till USA nu just på grund av prisläget där. Men du, det var många frågor från högt till lågt, öst till väst, nord och syd, och väldigt kul att få köra liksom en allt-i-allo-avsnitt.
Ja, men verkligen. Men vi återkommer snart igen med destination och ny inspiration till er. Tack för att ni lyssnar. Och tack till Tapetfabriken för att vi får vara här och spela in idag.
Ja, tack.
Ha det bra.
Hej då.